when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så vägrar vi väggen. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är
Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, HR och medarbetare.
Ordet utmattning, det har nog alla en mer eller mindre nära relation till och många har även, ja, som sagt upplevt det, tyvärr. Och diagnosen utmattningssyndrom, den är inte jättegammal, vi ska prata mer om den idag, men utmattning och stressrelaterad problematik, det är någonting som alla berörs av på något sätt, skulle jag våga påstå, och någonting som vi behöver jobba med både proaktivt och förebyggande och reaktivt på våra arbetsplatser i, ja, Sverige och hela världen för den delen, känns det som.
Mm.
Och orsakerna kan vara väldigt många, men som sagt, vi pratar ju om vad som sker på arbetsplatsen och det ska vi göra idag.
Mm. Och vi ska prata bland annat om en organisation som heter Vägra väggen.
Mm. Med Vägra väggen ska vi till och med prata, vilket känns fantastiskt. Och vår partner Firstbeat, de vill också väldigt gärna hjälpa till i att förebygga just utmattning. Och de vill att vi ska uppmärksamma hur vår livsstil, alltså så, hur vi sover, rör oss, äter, men också hur vi alltså tänker och upplever saker, hur det påverkar vår hälsa och vår förmåga att återhämta oss.
Ja, för det kan vi väl säga att Firstbeat är fokade väldigt mycket på det här med återhämtning.
Mm, och att mäta det. Och de har ett verktyg som heter Bodyguard. Och jag skulle söka upp ett inlägg hos dem, så sökte jag Bodyguard och hamnade på den här filmen med Whitney Houston. Men inte alls det det handlar om, utan det är en liten manick. Och nu sätter jag en tumme och pekfinger på bröstkorgen ungefär, för det är där man sätter den. Och den mäter i 3 dagar allting du gör. Så, och jag har ju som sagt gjort det här själv, och det är ju så att från slag till slag så förändras tiden mellan just hjärtslagen, och det är ett non-invasivt sätt, vilket betyder att man alltså inte stoppar in någonting genom huden, ett sätt att mäta aktiviteten i vårt autonoma nervsystem, och hur det aktiveras eller inte, det talar om vilken typ av stress, eller inte vilken typ av stress, det talar om vi upplever att vi utsätts för stress.
Mm. Och det mäter sånt som andning också, va?
Ja, den fångar ju upp liksom hur vi rör oss och hur vi andas och allt möjligt. Och just att det blir väldigt...
Ja, det mäter inte andning, men det här påverkas av hur vi andas, ja, hur vi tänker. och så vidare.
Ja, precis. För att bara genom att förändra din andning så kan du påverka aktiviteten i nervsystemet. Men det här fångar upp då, det fångar ju upp hur vi, om vi upplever stress, hur andningen är, det fångar också, eller det påverkas av andningen, men det mäter vår fysiska aktivitet, alltså allting vi gör. Systemet påverkas av alla saker vi gör under en dag, men också hur vi upplever dem, och det är alltså det som bodyguarden mäter. Så att när man har gjort den här mätningen så fyller man även i hur man har upp, om jag till exempel skriver att mellan 10 och 11 så var jag ute och gick och jag kände mig lugn och harmonisk, så kan man också se på de här graferna som man får ut på rapporten om det liksom överensstämmer med hur kroppen har reagerat. Det har vi pratat om tidigare. Det blir väldigt svart på vitt vilken belastning jag utsätter min kropp för under dagen. För att mäter vi hjärtat, då blir det inte en subjektiv, utan det blir väldigt objektivt hur vi mäter.
Det här kan helt enkelt hjälpa oss att lära oss saker om oss själva.
Ja, precis. Och så har ju Firstbeat har gjort väldigt, väldigt många såna här mätningar. Så det finns väldigt mycket anonymiserad, liksom aggregerad data på det här i deras system. Så de kan se hur vi faktiskt har det. Och utifrån det här så kan man som individ få hjälp med att göra förändringar i sin vardag. Så att man får mer återhämtning om man behöver det. Eller mer fysisk aktivitet om man behöver det. Eller till exempel mer sömn, som ju också är den viktigaste återhämtningen.
Du kan läsa mer på firstbeat.se. Vi länkar förstås inlägget. Och nu ska vi säga välkommen till dig, Maria Ergul.
Tack så mycket.
Du är grundare av en organisation som väldigt tydligt talar om vad den verkar för. Vägra väggen.
Stämmer bra det.
Och du har en lång bakgrund inom HR i olika roller i flera stora industriföretag i Västerås. Men nu är du egen företagare och driver den här organisationen som du, Ann-Sofie, också är lite verksam i. Men Maria, varför startade du Vägra väggen?
Jo, men det var av flera olika anledningar. Jag har ju jobbat med HR, som ni sa, ganska länge. Jag tror jag är uppe i 12 år. Och de senaste åren har jag ju märkt hur fler och fler blir drabbade av utmattning. Och jag ska väl också vara ärlig och säga att innan jag själv hamnade där så var jag lite grann så att jag satt där på min HR-roll och kunde ibland vara lite så här, men hur trött kan man vara egentligen? Det är väldigt svårt att relatera till någonting som man själv inte upplever, för att man är ju, ser ju frisk ut i övrigt, så att det är lite grann så. Men när jag själv drabbade så här våren 2016 så började jag, som många andra, googla om det här. Och då fick jag väldigt blandad information. Dels var det, ja men ärligt talat, amatörpsykologer på nätet som förklarade vad det var. Dels var det vissa faktabaserade artiklar jag kom över som egentligen sa emot det man kunde läsa någon annanstans. Det var liksom ingen enhetlig bild. Och jag började egentligen med att skriva krönikor på ämnet, och såg ganska snabbt att det var många som gillade det jag skrev. Sen startade jag ett Instagram-konto och började dela bilder där och skrev, då blev det ännu fler som började följa mig. Och det ena ledde till det andra, och till slut tänkte jag, men jag startar någon ideell organisation här som jobbar för att sprida kunskap om utmattning. Sen är jag, precis som många andra som går in i väggen, en extremist, så att jag kan ju inte börja halvdans, och då började jag en hel organisation av det. Tänkte vi kan hjälpa folk ur rehabilitering, hjälpa dem innan de åker in i en rehabilitering, och sen så det ena ledde till det andra, och till slut så blev det Vägra väggen. Men huvudanledningen var att jag själv var drabbad och kände att jag kunde göra något. Och sen så rekryterade jag faktiskt Ann-Sofie från LinkedIn, måste jag säga. Jag kände inte henne innan. Så att så är det, om jag ska sammanfatta det kort.
Hur, jag är nyfiken på flera saker här. Dels vad det är folk säger och skriver på dina konton, eftersom det låter som att det kommer floder av tankar. Finns det ett gap här? Och vad består det gapet i?
Jag tror att det finns, ja, nej, men det är väldigt många som interagerar med det jag skriver. Inte bara att man trycker på like och sen så går man vidare med livet. Utan man skriver till varandra. Jag tror att det finns en känsla av att många känner sig ensamma. Att man är ensam i sina känslor. Många känner skam, att de liksom inte har orkat, för att man tror att alla andra orkar. Men man vet ju egentligen inte hur alla andra mår. Man jämför liksom sitt liv bakom sociala medier med folks liv på sociala medier, som är retuscherat och tillrättalagt, vilket skapar en stress. Många berättar hur de känner igen sig i det jag skriver, hur de känner igen sig i det folk kommenterar. Ibland så får de också ihop sina symptom, det här med att jag brukar säga att man, även om man gör någonting kul så tar det energi, att man då kan nästan känna sig upplevelsebakfull.
Bra ord.
Ja, men lite så. Det är någonting som väldigt många känner igen sig, har känt igen sig i, att liksom, ja, är det det som gör att jag blir trött fast jag gick ut åt middag och tycker det är jättekul. Mycket sånt, och väldigt mycket inom träning, det här med att många får rådet av läkare, träna, jag är lite trött, träna. Och när man tränar, om man tränar intensivt, vilket många gör, så kan det ge motsatt effekt. Så det är väl de här grejerna som jag tror att väldigt många kommenterar kring. Och också det här med, ska jag berätta att jag har varit utmattad när jag går på en anställningsintervju? Jag tror jag fick över alltså 20 000 interaktioner på det inlägget.
Oj, vilken svår fråga. Ja. Mm. Vad säger du då när du får den frågan?
Jag säger som HR-person, går man på en anställningsintervju och sitter mitt emot en arbetsgivare som ska dumma dig för att du har varit utmattad, då kanske det inte ska vara, då kanske inte är en arbetsgivare man ska jobba för. För då betyder det att stress där är någonting som man kanske inte jobbar med, som man kanske inte riktigt förstår. För det finns faktiskt ingen arbetsplats som är immun mot stress.
Men det här är ju jätteintressant. Kan vi inte stanna där ett tag? Ja. Därför att jag tänker att om jag har varit utmattad och lärt mig saker om mig själv, vilket jag hoppas att det är så man kan komma tillbaka. Och sen ska på en intervju, jag vill gärna ha jobbet. Ska jag verkligen liksom hålla upp den här flaggan? Och det kanske sitter ett pucko där, eller på att säga. Nej, men den person jag möter där är ju ett filter. Men det är ju inte den jag ska jobba med kanske. Förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Det här är ju jättesvårt. Man skulle önska att alla kan vara ärliga jämt, men det är ju inte alltid så smart alltså.
Nej, men sen beror det också på lite grann i vilket sammanhang frågan kommer upp, om hur man har, om man får en direkt fråga, då är det nästan, man får inte ställa en sån fråga egentligen, men det beror på hur samtalet tar sig runt. Och så kan man ju, istället för att säga jag har varit utmattad och tycker det är så jobbigt och jag kan inte jobba så länge, utan mer att, ja men, jag är en engagerad person och jag brinner, det är också fel ordval, men jag går in i det jag gör. Mm. Så tidigare har jag varit utmattad, vilket har lärt mig att idag jobba bättre med prioriteringar och sen liksom vända det till en styrka istället, till någonting bra. Det tror jag bara är positivt. För att idag är utmattning så utbrett.
Ja, det är ju det. Och vi vill ju i den här podden definitivt liksom hjälpa folk att vara ärliga. Men jag tyckte ändå var lite knivig fråga.
Ja, jag fattar det.
Men jag tänker att en organisation som har en mogenhet och en kunskap, de vet ju också att en person som du beskriver också, att har varit i väggen och har kommit, och som du och jag har pratat om, man kommer inte tillbaka, man ska in på en ny väg framåt, man ska inte tillbaka dit man var. Den personen har ju en väldigt stor insikt om sin förmåga att prestera. Sen kan det ju faktiskt vara så att prestationsförmågan är ju nedsatt ett tag, för att det känns ju som att hjärnan ryker. Men när man är tillbaka igen, eller på sin nya plats och sin nya hållbarhet, så är man ju en väldigt stark resurs. För att jag tror både du och jag kan relatera till att vi båda varit utmattade, och man vet symptomen mycket tydligare, man vet precis vad man klarar av, och vi är ju båda nu efter högpresterande så. Men det jag förstår när du beskriver anledningen till att du startade Vägra väggen, det var ju som att du upplevde att det fanns det behövdes någonstans där man, som jag sa innan, talar ur skägget om vad det faktiskt handlar om. Därför att om man bara vänder sig till sjukvården till exempel, då blir det en typ av kommunikation. Och om man frågar andra som har varit utmattade på nätet, då kan man få lite, vad sa du, amatörpsykologiska råd, och det är inte heller bäst. Jag kan till exempel inte ge dig råd om vad du ska göra, därför att vi kommer behöva helt olika saker. Men hur tycker du att, om man tänker att nu finns Vägra väggen, men finns det en klar och tydlig bild av vad det här egentligen handlar om och vad man ska göra, eller hur ser det ut på samhällsnivå?
Jag tror att kunskapen i samhället är mycket, mycket större idag. Man forskar mer på det här, man pratar mer om det här, men jag tror fortfarande att fördomarna, jag brukar säga att utmattning är som en fördomens sjukdom. Man ser på de som har drabbats som de som är svaga. de som inte har pallat trycket och så vidare. Men faktum är ju egentligen att de som drabbas av utmattning, det här är forskningsbaserat så det är inget hittepå som jag sitter här och säger, är de personerna som är högpresterande, personer med extremt mycket engagemang, empati, med starka inre resurser som alltid vill prestera både privat och yrkesrollen. Det är liksom ingen lathetssjukdom som många faktiskt tror. Oh, gud. Jag möttes ju av kommentarer, aha, är du utmattad? Men du är grym på ditt jobb. Ja, det är väl därför jag blev utmattad.
Mm, och det här att man då inte skulle vara stresstålig, vad nu det är, alltså, för det där begreppet finns ju också som är lite konstigt tycker jag.
Exakt. Och hålla många bollar i luften. Vi söker folk som håller många bollar i luften.
Alltså ofokuserade.
Ja, precis. Det är när man har dem på marken som man har kontroll. Så att det är liksom sådana här saker som jag upplever att man har inte riktigt koll. Och nu ska jag vara lite fräck här och säga att vit man 55 plus är den som har mest fördomar mot utmattning.
Mm.
Mm.
Intressant.
För att många som skriver till mig, jag ser ju vilka som både handlar såna här, vi har sålt både mussor, armband, folk som mejlar mig. Jag får väldigt mycket frågor, är det några killar som skriver överhuvudtaget? Ja, jag skulle säga att det är 30-70. Även på de som köper armband. Jag ser ju liksom att det är killar.
Mm.
Men lite yngre killar. 40 yngre.
Men vad är grejen då? 55, vit man och så vidare. Har han aldrig varit utsatt för det här själv? Eller varit med om det själv?
Nej, jag har fått kommentarer när jag har träffat företag. När jag har träffat folk i olika så här, paneldebatter och så vidare. Att det är en tjejsjukdom. Det är någonting den yngre generationen har hittat på. Och den kommentaren för alltid av vit man 55. Jag ska inte säga att de är äldre, för man kanske inte är äldre när man är 55.
Ja, man är 55.
Ja.
Men hur ser det ut på riktigt om vi börjar med det? Mm. Alltså utmattning, drabbar det? Alltså, vem händer det då? Du beskrev ju hur man är då, högpresterande, driven och så. Mm. Men om vi då tänker på så här, ja, men kön kunde vara en faktor. Mm. Olika så här, positioner kanske. Alltså om du har en chefsposition eller inte. Tidigt i karriären, sent. Vad kan vi se?
Det är faktiskt flest kvinnor som drabbas. I åldrarna 35-45. Där är de flesta som drabbas. Och det är för att man, vad jag tror och har fått förstått, att det är fortfarande så att kvinnan har störst ansvar hemma. Och på jobbet så behöver man jobba nästan lite hårdare för att ta sig fram, beroende på vilken bransch man är. Och sen är det just det här att den här empatin, det är ju en jättefaktor om man är liksom highly sensitive person, högkänslig och så vidare. Mm. Det här är ofta saker som kvinnor har. Sen tror jag, om jag ska vara helt ärlig, att mörkertalet hos män, det här är ju statistik som vi kan följa, vi kan ju inte följa mörkertalet. Jag tror inte stress är kopplat till något kön, om jag ska prata vad jag själv tror, om jag bortser från statistiken. Däremot tror jag att män har ännu svårare att kliva fram och berätta att de har stress, att de är stressade, att de har ångest eller depression.
Och det är en orättvisa i sig.
Ja, precis.
Stigmat
är liksom, det är nästan ännu större hos männen. Så att jag tror statistiken är missvisande, men om man ska gå konkret på hur det ser ut idag så är det kvinnor som drabbas mest. Och en väldigt, väldigt stor population av unga, någonstans mellan 14 och 18, är också en jättestor grupp som drabbas. Det är ju folk på högstadiet som är sjukskrivna för utmattning.
Här är ju ett så stort misslyckande av oss som är vuxna idag.
Och vad är det man utmattas av då? För att jag kan få upp en tydlig bild av den här 35-45-åriga kvinnan som, utan att generalisera, men ofta har som sagt barn och ett jobb och vill göra bra ifrån sig på båda fronter. Men man har inte barn oftast när man är i den yngre, alltså runt 20 där.
14 är man ju barn.
Ja, precis. Vad är det man blir utmattad av?
Jag kan berätta dels vad jag tror, så kan jag berätta lite läskiga kommentarer som jag har fått. Jag tycker de är läskiga, nästan sorgliga, när jag föreläst för skolor. Jag tror att det är den största boven idag är kraven som folk, som unga ställer på sig själva och som de tror att andra ställer på dem. Man får betyg mycket, mycket tidigare ålder, vilket innebär att man får ett konkret bevis på om man har presterat eller inte. Det är sociala medier och den här telefonen som jag tror är en riktigt stor bov i dramat. Och inte bara användandet av det utan det man ser när man använder telefonen. Det finns ett x antal tusen influencers runt om i världen och det är inte hela populationen i världen, men det är de man följer och man följer samma personer, ser att de blir rika i väldigt ung ålder. Man ska gärna ha gjort karriär innan man är 24 idag. Sen börjar man ju bli gammal, känns det som, nu för tiden. Och man jämför sig, vad de har, vad man har, att man är uppkopplad hela tiden. Och jag kan berätta två ganska sorgliga saker som jag var med om när jag föreläste på olika skolor. Då var det en kille som sa till mig att han tycker att det är jobbigt att gå på bio nu för tiden. Jag bara, aha. Han bara, men du vet Maria, förut så var ju filmerna en timme, max en och en halv. Nu är de så här 2 timmar, 2:15. Han bara, jag får panik för att jag inte har koll på min mobil då. Så han kan alltså inte slappna av under filmen för han vet inte vad han missar i sin telefon. En annan tjej berättade för mig att hon fyllde 16 och hennes dröm var att åka till, det var något ställe i Frankrike som jag inte minns namnet på nu. Då följer hon väl någon på Instagram här som lägger upp fantastiskt fina bilder från det här stället då. Åker hon dit, får den här i present av sina föräldrar som följer med. Då är det i princip en gata som är fin. Resten såg ut som ett med här liksom. Och då var då hon insåg först att okej, det är inte... Man ser den bilden så tror man att hela den staden eller den orten ser ut så. Och det här skapar ju en stress. Man blir glad, sen blir man ledsen, man blir stressad, sen blir man utmattad, sen blir man... Man återhämtar ju inte sig riktigt när man är ung. På samma sätt som man kanske gör när man är mer medveten och vuxen. Så att krav, gränslöshet, sociala medier och viljan att vara som alla andra tror jag är... jättestora saker. Och just det här med perfektion, jakten på perfektion, det är liksom bara en illusion att vara perfekt.
Och där har väl alltid varit en utmaning, tänker jag, som ung, därför att man är ju oskyddad, olevd, så. Men vad kan vi göra då, vi vuxna? Vi springer ju själva omkring med våra telefoner, det, jag vet inte, vi kan ju förstås försöka leva lite annorlunda och signalera saker, men ja, vad ska man göra?
Ja, det finns ju ganska mycket man kan göra. Jag vet inte, ni har säkert själva sett hur väldigt många andra ideella organisationer trycker på det här med att få in psykisk ohälsa i läroplanen. Det är väl bra. Men jag tänker samtidigt, då är det ytterligare ett lager av stress för läraren. För ja, den kan ju inte utbilda i psykisk ohälsa. Den kan ju kanske lika mycket som gemene man, så att säga. Då behöver det kanske in i läroplan, utbildningen för en lärare. Men jag tror att det är viktigt att vi pratar om de här sakerna på rätt sätt. Det är liksom steg nummer ett, att vi inte slänger oss med begreppen. För idag bara någon är lite så här trött, jag är utmattad. Eller att någon har en dålig dag, jag är deprimerad.
Så man slarvar med begreppen?
Ja, så att om vi börjar med att utbilda även vuxna och unga i vad de här begreppen står för. Hur känner man när man är utmattad eller deprimerad eller har ångest? Och vad gör man?
Jag ska flika in där ett lästips. Fredrik Bengtsson hade vi som gäst i väldigt tidigt avsnitt och han har skrivit ett inlägg som jag tyckte var så nyckligt, att just det här att känslor som sorg, att vara ledsen, att ha ångest, det är naturliga delar av livet. Att om jag, men eftersom vi, som sagt, om jag har, känner mig nere och så tittar jag i mina sociala medier och ser ut att ja, men jag borde egentligen vara sjukt lycklig och framgångsrik och snygg och cool hela dagarna. Och här sitter jag och känner lite måndagsångest, så är det något fel på mig. Men det här är helt naturligt. Alltså det är alla tillstånd är övergående, lycka är övergående. Och jag brukar alltid prata om att man kan ju alltid hitta meningsfullhet. Men att vi behöver, kanske jag tänker att en lärare behöver inte vara utbildad i psykologi. Men tänk om vi kan skapa forum där vi pratar om att se verkligheten som den är. Att prata om hur vi har det, hur det känns. Hur är det att ha ångest och vad kan man göra då att det är naturligt? Att det skapar, ja, jag vet inte riktigt vad jag är ute efter här. Men att det är naturliga tillstånd att känna sig ledsen och vara nere. Så är livet. Och han menar i det här inlägget att vi målar upp en bild av att det är onaturligt. För jag lägger ju inte upp ångest på Instagram om inte mitt typ konto handlar om det. Utan vi behöver visa alla delar. Och det gör vi inte, som du säger. Det är filtrerat det vi visar.
Jag tänker, är det inte lite också så att när någon lyfter fram något sånt här besvärligt, sorgligt, jobbigt i ljuset. Så det kan komma väldigt mycket kram och hjärta. Och så, men vi kan också vara lite oförberedda på hur vi hanterar det. Och jag tänker bara den responsen att oj, nu måste jag göra något, och så blir det lätt att lösa problemet.
Mm.
Men det kanske inte är så viktigt i första hand att lösa problemet, utan att vi lyssnar.
Ja, både lyssnar är jätteviktigt, och att vi jag tror det viktiga är, precis som Ann-Sofie är inne på här, att vi förstår. För att om man går till en klass idag till exempel, det är ganska många i den klassen som skulle säga att de har problem med ångest. Och så är det ju inte. Det är precis som du sa tidigare här, Ann-Sofie, att det är övergående känslor. Sen finns det ju vissa som har problem med ångest. Och det är de vi på något sätt behöver komma åt, så att vi börjar prata om det på rätt sätt. Att vi använder begreppen på rätt sätt. Jag tror att det behöver inte bli så stort allting man gör. Man kan göra det ganska enkelt. Att man helt enkelt pratar om det. Och rör på oss lite mer, tror jag också stillar mycket det här med oro och psykisk ohälsa i skolan. Man kan ha lektioner på lite mer kreativt sätt, tror jag. Så att, ja, alla vill göra så stora saker. Ja, men nu måste vi ta fram en app, och nu måste vi in med det i läroplanen, och nu måste vi... Nej, jag tror inte det. Man kan göra det smidigare och enklare, så att det inte blir ännu en grej vi behöver prestera i för att lösa ett problem för att lösa ett annat problem.
Mm. Men jag tänker på, om vi förflyttar oss från skolans värld och ungdomar till arbetslivet, yrkesvärlden. Jag har hört flera människor i chefsposition säga, och jag minns speciellt en person som var ny i en chefsroll och som då hade en medarbetare med utmattning om på väg in, eller hur det nu var, minns inte. Och just med den här reaktionen att herregud, hur kan jag göra? Allt jag gör blir ju fel. Vad skulle du ge för råd?
Och det blir ju lite grann att jag kan svara utifrån hur jag jobbar som HR. Och här tror jag att det är väldigt, väldigt individuellt också hur en HR-person är, hur mycket man vågar gå på, hur mycket man backar och hur rak man är, helt enkelt. Men har man en person som håller på att drabbas, alltså som man ser är stressad, då har man ju ett ansvar som chef att agera på det. Jag tycker också att man har ett ansvar som medarbetare att säga till att man har för mycket att göra. För vi är människor, även chefer, vi kan inte läsa folks tankar. Och jag tycker att man i det läget ska, det beror på, man ska ha en påkopplad företagshälsovård redan om man har två anställda. Att man ska ta ett samtal där för att reda ut vad är det vi har att spela med. Har vi en situation som är kopplad till jobbet? Har vi en situation som är kopplad privat? För man behöver hantera dem på olika sätt, men man behöver hantera båda. Kan vi tillfälligt styra om i den här personens arbetssituation, så att säga? För man får ju inte heller anpassa arbetsuppgifter för en person så att det påverkar övrigas arbetsmiljö. Men jag tycker att man kan göra det tillfälligt för att styra upp en situation. Om man börjar där, då kommer också medarbetaren i de situationerna jag har gjort det vara också okej. De har lyssnat, de inser, de förstår, att man själv också är mer positiv till sitt jobb, och att man kanske tar tag i sin situation som man har. Ibland kan det vara frågan om att man inte har kompetens för jobbet man har. Ibland kan det vara så att man har ett problem privat och kanske behöver vara ledig ett tag för att ta tag i det, styra upp den situationen och sen komma tillbaka, istället för att det bara tugga på. Sen så faller man in i en utmattning och arbetsgivaren står där. Nej, man har problem med sin fru. Mm. Det är inte vårt problem.
Nej. Fast det blir det ju då också.
Exakt.
Mm. Mm.
Så att det går styra upp väldigt, väldigt smidigt. Men det kräver också att chefen vet hur och vad den ska göra. Och det här är någonstans jag tycker att HR har en funktion.
Mm.
Samtidigt så har inte cheferna heller det lätt på så sätt att de ger sig ju inte ens förutsättningar för att vara en chef. Så fort du blir chef så förväntas du ha koll på alla processer.
Mm. Mm. Och det kan ju ingen någonsin ha.
Nej.
Jag tänker också att du beskrivit det här att det är inte den lata direkt som blir utmattad, utan det är den som ofta är ibland väldigt positiv till sitt jobb, verkligen brinner för sitt jobb. Vi pratar om honungsfällan, det är så otroligt roligt, jag blir bekräftad på mina prestationer. Mycket av de här delarna ligger ofta i en kultur på en arbetsplats där vi ska ha högt engagemang, och högt engagemang är fantastiskt, men det behöver ju vara hållbart. Hur ser du på att, för nu beskrev du som ett case där man fick gå in och agera på en person.
Men ja, men precis.
Det kan ju vara som att det är som ett... vad ska man säga, det är som ett smörgåsbord att ta för sig att överprestera på många arbetsplatser i och med hur våra tjänster ser ut och så. Hur ser du på den problematiken? Eller utmaningen snarare?
Att man tar på sig för mycket en viss typ av personer.
Ja.
Ja. Ja, men det tycker jag också är, för oftast när vi pratar om sådana här saker så pratar vi alltid om chefens ansvar. Jag vill inte ta bort ditt ansvar, alltså individens eget ansvar. För vi, det är vuxna personer som jobbar, det är ingen som är ett barn. Alla är vuxna, vilket innebär att man har ansvar för sig själv. Så att här tycker jag nästan att det är ett större ansvar hos medarbetaren att se och vara medveten om vad klarar jag av och vad klarar jag inte av. För det kan ju också vara så att om man är väl, jag är en sån person så jag kan bara prata för mig själv, om jag vill göra massa saker och jag inte får, nej, jag kan inte utvecklas på den här arbetsplatsen. Jag kommer inte koppla det till att de tar hand om mig för att de är oroliga att jag kan bli stressad här. Så man måste någonstans förstå sin egen start, sin egen broms, sin egen energi. Och det någonstans är ditt ansvar också som individ. Allting är inte alltid bara arbetsgivarens problematik. Så att jag tänker att det är en kombination av att jobba med personer som vi behöver utveckla. Hur ser det ut? Vad ska de göra? Det här är liksom långsiktiga strategiska saker som man bör jobba med i ledningsgrupper. Eller ledning eller chefsgrupper. Vad har vi för personer som vill vidare? Vad har vi för personer som inte presterar? Så att man får en jämn utveckling och avveckling. Är två processer man måste jobba med lika mycket. Idag jobbar vi mest med utveckling men inte tillräckligt mycket. Avveckling jobbar vi inte med överhuvudtaget.
Vad menar du när du säger avveckling?
Ja, för det låter ju så grovt att vi har personer som inte presterar. Och det är inte bara det avveckling handlar om. Det kan ju vara så att vi har personer som sitter på roller som inte passar dem. Som vi behöver avveckla från de rollerna men in i en annan roll. Det blir ju en utveckling. Och den här delen rör vi ju liksom inte. Och den här gruppen blir också utmattade. Precis som de som springer jättefort blir utmattade. Så att det måste ju vara liksom en årscykel där vi jobbar med alla de här delarna parallellt. För att de går hand i hand. Så att jag tror att om jag skulle svara på din fråga så tror jag att det största är ansvaret ligger hos individen. Att veta vad klarar jag av och inte.
Men där kan man ju behöva hjälp. Det kan vara ganska svårt att se klart på sig själv.
Ja, jag tänker det jag hörde, jag tänker lite så här tre delar. Att vi behöver bygga förutsättningar för individen att förstå och lära känna sin egen prestation. Jag har funderat mycket på det här för att jag har, utan att nämna namn, så är det många som liksom jag är egna och vi kan ha hur mycket som helst att göra. Vi kan tacka ja till en triljard grejer. Och jag känner inte att det är inte proffsigt av mig att göra det. För att jag behöver vårda min prestation så att jag kan prestera för mina kunder och potentiella kunder över tid. Så att jag kan känna att så här, herregud, vuxna människor som jobbar inom, alltså man ser omkring sig hur folk tar på sig för mycket. Och man hör om att det här som du säger, att även det som är roligt tröttar ut. Jag blir upplevelsebakfull. Ja, att vi, förstår vi inte mer om det här? Alltså vi måste liksom bli bättre på att förstå vår egen prestation. Och då tänker jag att som egen kan jag ju inte säga att min organisation inte stöttar det, utan det ligger på mig själv, så det är en större utmaning. Men i en organisation så behöver jag fundera på det, hur vi strukturellt ser till att det inte bara går att springa. Och sen skapa förutsättningar för individen att, som en typ av utbildning, hur skapar jag förutsättningar för mig själv att vara hållbar utifrån vad jag själv gör? Och sen är det klart att individen måste kunna lyfta att, ja, jag försöker, men vi är för få, eller jag har fått för mycket arbetsuppgifter på min roll, men ja, det blir ju flera delar som behöver finnas på plats, även om det till syvende och sist är individen som måste stänga ner datorn, säga nej, boka av, boka om, gå och lägga sig och sova, röra på sig.
Ja, för att jag tror lite grann, om vi pratar om hur det ser ut nu, idag, i en ideell värld, en ideal värld menar jag, ideell värld, jag tänker så mycket på ideella saker, så är det ju så att chefens kall är din utveckling, att det är arbetsgivarens största ambition i livet att se till så att du mår bra. Det ser ju faktiskt inte ut så. Vi önskar att det borde se ut så, men det är ju inte så. Så då hamnar man i en situation där man antingen sitter och ja, arbetsgivaren tog inte hand om mig, ja, de var inte bra mot mig. Eller att du själv tar ansvar för dig själv. Det är det lite grann som jag vill lyfta, och det är lite grann det som jag också försöker förmedla. Så skulle det se ut i en idealvärld, men det gör ju inte det. Men någonstans är det också så att, om vi kommer tillbaka till det jag sa innan, att arbetsgivaren lägger på mer, som Ann-Sofie sa innan, arbetsgivaren lägger på mer och mer arbetsuppgifter, att man är underbemannad. Och så är det, man tajtar till organisationer och färre förväntas leverera mer. Samtidigt som man, om man har en grupp på 10 personer, så kanske inte alla i den gruppen heller presterar. Vilket gör det enklare för chefen att lägga mer arbetsuppgifter på de som redan springer. Ja, men du gör ett väldigt bra jobb. Det blir liksom tacksamt, och de bara, ja, nu kör jag. Och de som inte presterar, de hänger med. Och det är varken bra för dem eller för de som presterar. Det är därför jag pratade lite grann om den här cykeln, att man behöver jobba med båda de delarna hela tiden. Men det krävs ju att arbetsgivaren också förstår vad varje arbetsuppgift innebär. Mm. Alltså inte arbetsuppgift, varje roll. Det har de inte heller koll på. Mm. Jag brukar ofta få frågor ibland från medarbetare, vad gör man på HR egentligen? Mm. Känns som att du har det ganska soft. Mm. Mm. Ja, då är man ensam HR på 600 personer. Sen om man sätter sig ner 3-4 minuter och bara förklarar, de bara, gud, det är ett kamikatsuppdrag.
Ja, nej, men så att det... inte det där en viktig nyckel också, att liksom, det ska finnas någon annan på mitt jobb som förstår vad jag gör och ser liksom, vad jag kämpar med och kan uppskatta det?
Mm.
När man känner sig ensam i det är inget bra, tycker jag.
Nej.
Jag tänker att det låter som något som chefen, ledaren, ska ha. Men jag tänkte när du säger, när du beskrev att de som presterar jättemycket och de som inte presterar... Det kan ju också vara att där måste man ju titta på objektivt vad en normal prestation är. För om vi har ett gäng som överpresterar på ett ohållbart sätt, då framstår ju kanske jag som presterar normalt som någon som underpresterar. Så det blir också utmanande, också med tanke på de komplexa, ofta abstrakta roller vi har. Vad är en normal prestation som är att man lägger tid på rätt saker, som gör att vi kommer hålla över tid, både liksom finansiellt som organisation men också som medarbetare? För det blir ju att det ser ut som att jag kanske då inte gör någonting om jag har det här gänget som rasslar på väldigt fort, men som sen pang.
Då smäller det liksom.
Ja,
ja, det är ju det. Man behöver ju på varje arbetsplats behöver man ju veta, vad är det jag vill få ut av den här rollen? Och vad är rimligt att ha som önskemål att få ur den här rollen? Då vet man ju, ligger folk över och ligger folk under. Men man börjar ju inte ens med det. Man vet ju inte riktigt själv vad man vill ha ut av rollen. För att det är otydligt på arbetsplatser, eller otydlig roll, det är också en del av stressen. En del människor går igång på att det är otydligt, för då skapar man sin egen roll med en väldigt liten grupp människor. Övriga blir ju stressade av att det är otydligt. Så att det är precis som du säger, det är någonstans det första steget. Vi behöver veta vad varje roll innebär och vad vi vill ha ut av rollen. För att kunna veta om vi är med i matchen eller inte.
Och det möter jag också väldigt mycket, att det är... otydliga roller, och så har det nästan blivit, ja, det är ju otydliga roller, så nästan abdikerar man från det. Men det är så här, nej, men det, just därför att det här är en typ av roll som är väldigt dynamisk, behöver vi prata ännu mer om förväntningar på hur mycket tid vi ska lägga på olika saker, vad vi vill få ut av det, och göra det ofta, därför att det kostar väldigt mycket när oftast högpresterande, men det kostar ju väldigt mycket pengar. Det är ju mycket bättre att de presterar, om man säger då, citationstecken, lite mindre, men klarar av att göra det i 10 år och ha kul längs vägen, än att det är högpresterande och sen vägg, för det kostar fruktansvärt mycket pengar.
Ja, och jag vet inte om ni har tänkt på det, men det känns ju som att det är en standard kommentar nu för tiden när man träffar folk på jobbet. Ja, men hur är det? Ja, men det är lite mycket nu. Mm. Att det är liksom det,
ja, det är
man
nästan
får...
löjligt.
Det är nästan löjligt. Kan alla ha lite mycket nu? Mm. Och har man inte lika mycket nu, till exempel, nej, men det är ganska stabilt. Jaha. Då har man helt plötsligt utrymme i sin kalender, tycker folk.
Mm.
Precis på samma sätt som att vi har personer som är nöjda med sin position. Ja, men då vill man inte utvecklas, då är man lat.
Det har vi pratat om här också, med nöjd.
Ja, så att det är mycket såna här saker som hänger ihop med stressen. Att vi hela tiden...
Det är lite fint ändå då, trots att vi pratar att en hel del om ohälsa, så är det fortfarande lite fint, som du säger, att ha mycket.
Mm.
Och så vill man inte vara den som sticker av då.
Mm. Mm.
Då kanske jag är oefterfrågad. Liksom.
Ja, att jag inte gör jag gör inte tillräckligt mycket på jobbet, för jag har inte lite mycket nu.
Mm. Det måste vara något fel om jag har luft i kalendern. Ja. Jag brottas jättemycket med det, för jag börjar också se den här vågen nu att det kommer ju alltid en motpol. Det har varit fint att ha mycket att göra, men det börjar också, jag vet inte om ni hakar på det här, men jag pratade om det tidigare, att det börjar bli fint att säga att man har väldigt mycket tid och luft i kalendern. Och är det någonting som stressar, det är att låtsas som att man har mycket tid, men man känner sig ändå väldigt stressad och uppbokad. Mm. Men det ska se ut som att man har, nej men jag tar det väldigt lugnt och jag avsätter tid för det här och det andra, men man känner sig ändå stressad. Så att det är så komplext det här, men jag tänkte att du träffar ju många organisationer och du träffar väldigt mycket människor. Har du sett något där man har gjort någonting riktigt bra, där du säger så här, det här ger mig hopp, och det här är någonting som vi kan dela med oss av, där man faktiskt jobbar med det här på ett väldigt bra sätt?
Ja, jag ska inte göra det ledsna nu eller så här, så, men jag kan inte säga att jag har varit på så många arbetsplatser där jag tycker att man jobbar bra med de här frågorna. Man har fina powerpoints, men jag vet inte hur mycket man jobbar med det som står i powerpointsen. Så är det faktiskt, om jag ska vara...
Så du har inget exempel som du skulle kunna
lyfta upp? Jo, jag har exempel. Men jag har ju varit på väldigt mycket arbetsplatser nu när jag är konsult. Mm. Jag byter ju nästan var tredje eller var fjärde månad. Men jag har varit på vissa arbetsplatser. Jag kanske inte ska nämna vilka det är.
Om du vill,
om det är okej
för dig. Upp till dig.
Ja, nej, men Mimer i Västerås, Bostads-AB Mimer i Västerås. De jobbar väldigt mycket med att få igång det här med motion. Att om man motionerar så får man extra semesterdagar.
Mm, och det här är ett helt ämne i sig. Men jag kan inte säga emot deras exempel, därför jag vet att det har fått positiv effekt.
Men Maria, lyckas det?
Nej, men låt mig berätta klart. De vill att medarbetarna ska gå till jobbet, promenera på lunchen. Och det är ju liksom ingenting som hos dem i alla fall har skapat en hets på det sättet. De gör också hälsoprofiler på sina anställda. Och de har ju faktiskt, ja, hur många är? De är 140 anställda. De hade typ en eller två som var i en utmattning.
Jag vet att de har väldigt fina siffror, så att just det exemplet, vi har mer så här filosofiska tankar som vi kan men jag vet att
det skapar en viss hets kanske, motionera mer så får du mer semester. Allting skapar ju en hets om man gör det hetsigt. Sen har jag varit på ett annat ställe där de har, där chefen egentligen, man gör tid till chefen, han har mindre grupper, cheferna, de har mindre grupper, vilket gör att de har mer tid med sina anställda och ska träffa dem en gång i månaden i så här ett till ett samtal för att lite grann fånga upp tidiga signaler. Och den här övningen är väldigt intressant om man hade haft metoder för vad man gör när man har fångat upp något. Men då blir det ju lite lättare kanske för en HR att lägga på det. Det här gör vi. Så annars är det ju, jag har varit på mycket stora organisationer och där finns det ju fackförbund, det finns företagshälsovård, det finns skyddsombud, det finns you name it, de har det. Men där blir det också, folk kan ju sväva med så länge utan att man märker. På en mindre arbetsplats så märker man om någon mår dåligt eller någon ser lite deppig ut eller nedstämd. Jag tänker ju större arbetsplatsen är, desto mer problem har man. Så att jag har inte supermycket bra exempel.
Och det du beskrev nu med företagshälsovård och skydd, som du, det tenderar att vara i den reaktiva. Alltså det tenderar att vara kanske mer förebyggande. Alltså när vi, och reaktiva åtgärder, att man så här, vi ser det här är en utmaning och därför gör vi en insats, men det här just proaktiva, att hur vi skapar hållbarheten proaktivt, som vi brinner väldigt mycket för i podden, det, jag håller med dig, jag delar din bild, tyvärr, så även om det finns de godaste intentioner.
Men hur ska jag tror det är därför det ser ut statistiken som den gör.
Så det finns mycket vilja, men kanske inte alltid så mycket insikt och kunskaper om hur man gör. Så om du skulle måla upp en drömvärld 2025, det är ju inte så långt från nu faktiskt. Mm. Hur skulle det se ut på en riktigt bra arbetsplats då?
Ja, bra fråga måste jag säga. Jag tänker, det blir verkligen en drömvärld, men jag tänker framåt så tror jag att en bra arbetsplats är ett, att man har hälsa på agendan. Och då menar jag inte att någon chef någonstans i något led brinner för hälsa, utan på ledningens agenda. Att även ledningen på något sätt mäter sina chefer på de här sakerna. att man hur ska man säga, ger chefen förutsättning att vara en bra ledare. Inte bara liksom matar på att de är 100% operativa, 100% chefer, 100% whatever, de är med på allt. Sen tror jag också att man ska jobba lite grann med att veta vad behöver jag för resurser. Och vad ska de här resurserna göra?
Du menar att individen ska få möjlighet att...
Ja, har man en bra ledare så kommer ju de på något sätt veta vart man ska. Vart ska vi? Då kommer man veta vad behöver man för resurser för att kunna ta sig dit. Koppla liksom visionen man har, företagsmålen ner, bryta ner dem på individerna. Så att alla förstår vad det är jag bidrar med. Det skapar engagemang. Att man jobbar, jag är väldigt chefsledarfokuserad i vad jag tror, för att jag tror det där det sitter. Om man tänker på ledare generellt så mäts de ofta på ekonomiska mål. Det är liksom saker som rapporteras uppåt. Men att de mjuka delarna som är lite svårare att mäta ska in på något sätt i en bedömning av ledarnas prestation. Vilket innebär att de då kommer ägna tid åt att fokusera på det. Att HR på något sätt kommer med i affären på ett bättre sätt, så att man förstår vad gör vi på den här arbetsplatsen. Och sen vill jag skicka en känga till facket, att jag tycker att om man är en facklig representant så ska man i Sverige kunna kliva fram lite grann och ställa krav på arbetsgivaren. Att det blir som ett bättre, hur ska man säga, att man inte är rädd för arbetsgivaren, att gud, nu är lite besvärlig här som facklig, vad kan hända då? Att man någonstans kliver fram och säger ifrån, för du kommer från det hållet. De får ju oftast mer info av medarbetarna än vad kanske arbetsgivaren får. För det blir som en eller en kanal som man kan liksom ge utlopp för vad man känner. Att man strukturerar upp sig så. Och sen så är det många som har flexibla arbetsplatser, att det ska vara okej, om man har det behovet, att det mer ska vara anpassat. Att vissa behöver flexibilitet, andra behöver ha mer stöd, att det liksom är okej. Så flexibla arbetsplatser, möjlighet till utveckling, men framför allt det viktigaste, att man sätter hälsa på agendan. Att om någon, ja, men man brukar prata mycket om det här, men nu det är intensivt nu, sen kommer en lågperiod, men den här lågperioden kommer aldrig.
Nej.
Så att hälsa på agendan, ge chefer utrymme att vara bra ledare och jobba med tydlighet, struktur och engagemang, tror jag. Jag är lite anti de här activity-based workplace, om jag ska vara helt ärlig, men jag tror på flexibla kontor, mobila arbetsplatser. Sen tror jag den här gigmarknaden kommer växa mycket mer. Jag vet inte hur den är i förhållande till stress. Jag tror att den kan vara både och, beroende på personer. Men det är de fyra sakerna som jag skulle säga är en ideal arbetsplats. Nu kanske jag har beskrivit min ideal arbetsplats, men det var ju det ni frågade.
Nej, jag tycker du har beskrivit något som också, om man säger så här, hur ska vi ha en riktigt lönsam organisation 2025? Så de faktorerna som du beskrev nu, med de fokusområdena, de är ganska lika. Och det är ju hela, alltså tänk vår poddsnamn. Det du beskriver nu, det ger ju förutsättningar för hållbara prestationer, och det är ju också det som skapar lönsamhet, för i slutändan så behöver det också vara. Så att det lät inte alls tokigt.
Det är inte orimligt. Eller liksom,
det borde inte vara orimligt, men det är ju där vi kämpar nu.
Men låt oss hålla den målbilden högt och ha något att sträva efter.
För att jag tror att det är lite grann man hamnar i det här, att man, den kortsiktiga ekonomiska vinningen på något sätt är större än viljan att orka uthålligt arbeta långsiktigt, som de här frågorna faktiskt kräver. Jag tror att det är det som också gör att man tappar fart lite grann. Det är min bild, min bild i alla fall. Och sen får man panik när man hör, oj, nu är de stressade här. Om ni tänker på det globala, världen blir mindre. Idag är nästan alla företag globala. Man går ju sälja allt på internet, så det blir ju globaliserat. Vilket innebär att vi behöver hänga med även där, så att vi inte framstår som landet, ja men gud, de är bara utmattade i Sverige. Att, ja men vi behöver lite grann av den aspekten också.
Du ser det som en konkurrensfördel att vara bra på hälsa.
Ja, jag gör faktiskt det. Att hålla över tid ser jag som en konkurrensfördel globalt idag.
Mm.
I och med att i Sverige är vi ju ändå mer tillåtande mot personer som inte mår bra, vilket är väldigt bra. Men man är ju inte det i andra länder. Dessutom kostar det mindre att ha personal i många andra länder. Så att det ser jag också som en fråga om man tänker Sveriges arbetsmarknad framöver, att hälsa är viktigt.
Det är så spännande. Du har så otrolig omvärldsbevakning och du har så många ingångar och se på det här på så många olika sätt. Och det är så otroligt värdefullt. Och jag vill verkligen varmt rekommendera att följa Vägra väggen, därför att du ställer väldigt bra. Du ställer frågor, men du ställer också påståenden som gör att man får reflektera lite själv. Men vad handlar det här om egentligen? Och det är väldigt engagerande att läsa dem, men också läsa kommentarerna. För det märks att det här berör så otroligt många, och det finns ett sånt enormt behov att prata om det här på olika sätt. Och vi har en jätteutmaning att liksom lösa det långsiktigt. Så.
Och var hittar man dig då? På Instagram? Sådär?
Ja, precis. På Instagram och Facebook och LinkedIn finns vi, jag. Och då heter jag Vägra väggen, eller Vagra vaggen, som inte funkar. Så att där finns jag. Och sen har vi en hemsida också, vägraväggen.se.
Tack för att du ville komma hit.
Ja, tack för att jag fick komma.
Berätta.
Tack så jättemycket. Och ja, som vi alltid säger, hör av er och berätta erfarenheter och reflektioner kring det här och annat för den delen. Men jag tror att det här har alla en relation till på något sätt. Så att ni får jättegärna dela
med er till oss. Vi finns på healthforworld.se. Man kan mejla till oss också på info@healthforworld.se.
Ja, du fixat på väl det. Tacksam för det.
Och på Facebook och LinkedIn naturligtvis.
Ja, de är lättare att säga. Och vi vill tacka våra samarbetspartner Firstbeat och Berggren Lahti för den här produktionen. Välkomna tillbaka efter sommaren, säger vi också.
Ja,
så här på sluttampen. Ja, nu kör vi hösten.
Nu är det höst.
Ja.
Härligt.
Må så gott.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.